Sara Skyttedal står i centrum för ännu en skandal. Kan hennes SD-flirt hota framtiden för Ebba Busch? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Filippa Rogvall, och med mig i studion sitter också Expressens vassa politikreportrar Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och Annette Holmqvist.
Hej, hej.
I fredags slog nyheten ner som en bomb. Sara Skyttedal, Kristdemokraternas EU-parlamentariker, petas från deras valsedel efter kontakten med Sverigedemokraterna. Och enligt våra uppgifter då så ska hon ha undersökt möjligheten att bli ett av SDs toppnamn inför det kommande EU-valet. Ebba Busch, hon mötte en väldigt upprymd presskår och förklarade att förtroendet nu är förbrukat.
Varför ser ni så allvarligt på det som har hänt?
Ja, det bygger ju på vilken typ av kontakter hon har haft med annat parti. Men också när och på vilket sätt som de här kontakterna har hållits. Men jag vill också därtill lägga faktorn att det är klart att hur hon sen har valt att hantera den informationen visavi partiet också har varit väldigt förtroendeskadligt.
Hur uppseendeväckande är den här nyheten?
Ja, men det är klart att det är dramatiskt att det är toppnamn så här nära in på ett val. Vänsterprasslar eller kanske som i det här fallet snarare högerprasslar med ett annat parti. Det är klart att det är uppseendeväckande.
Ja, men hon är ju också, Sara Skyttedal är ju verkligen en sån fixstjärna för Kristdemokraterna. Alltså det finns ju många unga partier som gick med i partiet på grund av henne. Mm. Och hela den här historien har ju så många vändningar. Alltså man hade verkligen kunnat göra en hel Netflix-serie på det här materialet. Och hon petas och kommer tillbaka och ska toppa listan och sen tvingas hon bort igen.
Vi får nöja oss med en podd
i det här fallet, ja.
Vi ska fördjupa oss lite mer i det här dubbelspelet och liksom vad partiledningen egentligen visste om de här kontakterna med Sverigedemokraterna. Men jag tänkte, vi börjar med att prata om fenomenet Sara Skyttedal. För det är ju inte första gången som hon hamnar i blåsväder. Som KDU-ledare fick Sara Skyttedal sitt stora genombrott när ungdomsförbundet framgångsrikt drev att KD skulle lämna decemberöverenskommelsen. Och så här lät det då när hon firade med champagne på Kristdemokraternas riksting hösten 2015.
Så decemberöverenskommelsen har fallit. Den är en parentes i svensk politisk historia. Vi återställer ordningen där vi är en borgerlig opposition. Kristdemokraterna leder detta med Ebba Busch Thor i toppen.
Vad väcker det här för minnen?
Ja, alltså jag var själv på plats där och minns ju det här tydligt. Alltså det var ju hela det här, alltså allt det här var ju väldigt uppseendeväckande. Det var ju lite oväntat för många att de tog det här beslutet. Men jag ska komma ihåg att Ebba Busch, hon var ju emot. Alltså hon försvarade ju att partiet skulle stå upp för den här överenskommelsen. Kommer sen som ju var kontroversiell inom högern men som hade ingått bara 10-11 månader tidigare.
Ja, det var ju verkligen här som Sara Skyttedal breakade för svenska folket. Det var ju här man förstod vilken tuff bena det här är.
Och det,
är
liksom, det säger rätt mycket om hennes sätt att kommunicera det här. Alltså det väckte en hel del ont blod, det här med champagnen. Och hon har verkligen där liksom personifierat liksom henne. Så att en tydlig bild av henne, det hon gjorde här. Och jag minns det att Göran Hägglund bland annat, tidigare KD-ledaren, tyckte att det här var vulgärt. Och det tyckte ju många. Men hon gick ju före här och har gjort det vid ett antal tillfällen. Och...
Ja, men redan innan den här DÖ-firandet med champagnen och så vidare så skrev ju hon ett ganska kontroversiellt inlägg i migrationspolitiken som publicerades 2014 tror jag det var på DNs debattsida. Vad var det som...
Ja,
det kontrovers då?
Nej, men det var ju mitt under brinnande valrörelse så skrev hon en debattartikel och idag framstår det inte alls som kontroversiellt, men det var det då. Det hon sa där var att det behövs ett tak för invandringen i Sverige och även det här väckte ju ont blod och fick starka reaktioner. Göran Hägglund gick ut som då fortfarande var partiledare och tog avstånd. Men alltså här ett år senare eller någonting sånt så fick ju hon, då tyckte ju i princip alla partier så att där fick hon ju rätt får man ju säga.
Ja men precis, hon har ju vågat gå före i kontroversiella frågor och här var hon ju väldigt tidigt ute faktiskt. Idag är det ju mainstream att tycka ungefär som hon sa då. Men då var det ju allt annat än okontroversiellt.
Har det bidragit till hennes stjärnstatus i partiet?
Absolut, det är en del av det.
Ja men i högerkretsar framförallt så har det ju verkligen gjort det.
Hon har ju också varit kontroversiell på andra sätt i uttalanden, till exempel när hon kallade flygbojkottande svenska för dumpuckon. Hon har kallat centerledaren Annie Lööf för kvissling som släppte fram S-regeringen i januariöverenskommelsen. Vad kan man säga om henne som politiker och person?
Ja, men man kan väl säga att hon är vid sidan av Ebba Busch den stora fixstjärnan i Kristdemokraterna. Hon är ju väldigt en av de mest kända EU-kandidaterna. Inte den allra mest kända, men en av de mest kända i alla fall. Hon står politiskt långt till höger. Har ansetts stå nära Ebba Busch och var också med och drev Ebba Busch som partiledare 2015. Och hon har också, som vi var inne på innan, har en stil som annars mest ungdomsförbundare håller fast vid. Att hon har de här tuffa, kontroversiella uttalandena och så.
Men hon är ju en väldigt skicklig kommunikatör, så är det ju. Och när det gäller henne och hennes politiska gärning så har det varit mycket kommunikationen och henne som person som har hamnat i centrum, kanske snarare en policy, än fast det finns en del då bland annat när det gäller migrationsfrågan. Men som det ofta är med väldigt liksom framstående, skickliga och kontroversiella politiker så hamnar ju ofta personen i centrum. Alltså kanske inte så många liknelser övrigt med Mona Sahlin till exempel, som ju liksom under hennes storhetstid på 90-talet, det var ju väldigt mycket fokus på hennes person. Hon hamnade i blåsväder. Sara Skyttedal är också en sån person som ständigt har varit i blåsväder och mycket fokus på personen.
Hon har ju dessutom genom sin stil fått både väldigt starka supportrar, men hon stöter ju också bort. Det är ju många som inte gillar hennes stil och tycker att det är lite oseriöst.
Skyttedal gjorde också ett väldigt starkt val för KD i EU-valet 2019, alltså förra gången. Och det var mycket rapportering om Lars Adaktusson och hur han hade röstat i olika frågor som rörde abort. Trots det här avslöjandet då som DN stod för då, så fick KD 8,6%. Det var det bästa valresultatet de har fått någonsin. Vad var framgångsfaktorn här, skulle ni säga?
Man kan säga sportbil och Gucci-väska om man ska vara lite fyndig. Nej, men hon bedrev en väldigt annorlunda valkampanj. Hon gick ut på att hon hade en sportbil med tejpat där det stod Make EU lagom again. Men själv var hon ju allt annat än mellanmjölk och lagom. Hon blev anklagad i den här valrörelsen, minns jag, av Helene Fritzon från Socialdemokraterna. För att hon slängde sig med lyxaccessoarer, att hon hade Gucci-väska och så. Och det gjorde Skyttedal själv en grej av, och att det var en fake-väska som
lyckade. Just det, hon kapitaliserade på den här S-kritiken.
Precis, men sen så var det faktiskt så att hon fick en äkta Gucci-väska, visade sig någon månad senare, fick hon av ekonomen Tino Sanandaji, vilket jag själv skrev om då. Jag minns att det blev ganska sura miner. De tyckte inte om att jag hade kontaktat institutet för mutor som tyckte att det var en högst tveksam gåva. Men hon har satt sig själv i centrum hela tiden.
Det var drag i den EU-valrörelsen.
Ja, men då hade ju, alltså det var ju ändå 2019, det var innan då Kristdemokraterna och Moderaterna började samarbeta med Sverigedemokraterna. Då hade ju fortfarande KD den här lite rollen som liksom murbräckan höger ut, och strax efter där så var ju Ebba Busch först med att ta den här första lunchen med Jimmy Åkesson, och där var ju hennes politiska profil långt ut till höger då var ju rätt. Alltså, där kan man säga att där har ju en hel del förändrats till idag. Idag är ju liksom Kristdemokraterna har rört sig lite vänsterut igen och är lite mer vilset och sökande vad man ska finna för ny roll. Alltså det här att vara murbräcka höger ut, alltså den muren har ju fallit. Det är ju en strid som Ebba Busch och Sara Skyttedal har vunnit. Och det kan ju också lite förklara vid sidan av alla skandalerna hennes svagare ställning idag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Idag är det kanske inte alls lika självklart för KD att knipa de här två mandaten som man gjorde 2019 i Europaparlamentet. Och vi kanske inte ska belasta Sara Skyttedal för opinionsläget för KD just nu. Men hon har ju faktiskt varit involverad i en hel del turer det senaste året som verkligen har skakat om partiet. Allting började med ett utspel på DNs debattsida. Det här var i december 2022. Och då skrev Sara Skyttedal att man bör avkriminalisera eget bruk av narkotika och Sverige bör legalisera cannabis. Enligt henne då eftersom att det skulle minska en hög narkotikadödlighet och strypa intäkter till de kriminella gängen. Men det här föll inte så väl ut i det kristdemokratiska hjärtlandet, eller hur, Anette?
Nej, inte alls. Det sitter verkligen som en tagg i det kristdemokratiska hjärtat fortsatt. Det här utspelet gick helt på tvärsen med vad partilinjen är, som handlar om mer nej till droger och vård och stöd till missbrukare. Och det har faktiskt skadat Skyttedal så mycket att när jag och Thomas ringde runt i KD-landet så såg vi att det fanns ett ganska stort motstånd för att kampanja för Skyttedal i EU-valet. Därför att man var så besviken på henne i den här frågan. Men man ska ju också komma ihåg att hon har tagit avstånd från det hon sa där och bett partiet om ursäkt.
Nej, men, och det här följdes ju, det här första utspelet på DN Debatt som ju skapade visst rabalder internt. Det följdes av ytterligare utspel. För det som hände där var ju att partiledningen då och Johan Ingerö, som i den här tiden var partisekreterare, gick ut och avrådde henne kraftigt från att fortsätta. Man sa okej, nu har du gjort det här på DN Debatt, vi gillar det inte, men du får inte fortsätta. Trots det så går hon ut i Dagens ETC i en stor intervju där och pratar om hur hon själv inte hade kunnat leva, eller kanske inte ens hade levt idag utan narkotikan och pratat om sitt eget narkotikabruk. Och då, det är då det tar hus i helsike på riktigt i partiet.
För det är en grej att prata om policy och liksom åsikter, men att prata att hon som aktiv EU-parlamentariker har använt droger under den här tiden, det är bara ett steg för mycket.
Ja, och jag vet att Jakob Forssmed, det är hans ansvarsområde i regeringen, han blev tokig på det här.
Socialminister.
Ja, och så. Men hon står ju på sig och fortsätter och gör ju även det här då väldigt omdiskuterade utspelet, intervjun i 30 minuter.
Kul att du nämner 30 minuter. Vi ska lyssna på hur det lät i februari förra året.
Jag har använt cannabis vid en handfull tillfällen. Och situationen det har handlat om, det är för mig ganska av privat karaktär kopplat till min hälsa. Och jag känner inte att jag vill delge det i den här situationen, därför att jag uppfattar att det är enormt privat.
Ja, men alltså, i och med det här utspelet så tar ju hela den här historien kring Sara Skyttedal en rätt dramatisk vändning. För det jag vet och har skrivit om tidigare, det är ju att precis inför den här intervjun så var ju verkligen Ebba Busch genom Johan Ingerö, partisekreteraren, väldigt tydlig i sin uppmaning mot Sara Skyttedal att hon absolut inte fick göra den här intervjun.
Det är en grej att vara med i någon liten sån här ETC vänstertidning, men SVT med miljonpublik, då...
Ja, men så var det verkligen. Och man uppmanade, liksom, den bestämda uppmaningen var så här, du måste släppa detta. Du riskerar att vara körd, ska Johan Ingerö ha sagt här i något samtal, när det gäller då att återigen toppa. För det här var ju då inför hela den här processen kring den här EU-listan. Men hon ställer ändå upp. Och det som händer då i samband med allt det här är ju att Sara Skyttedal, dagen efter det här samtalet när Johan Ingerö bestämt ska ha sagt att nu måste du släppa det här, så hör hon av sig till partiet och Ebba Busch och informerar om att Johan Ingerö ska ha utsatt henne för ett sexuellt ofredande 9 år tidigare.
Johan Ingerö kan vi tillägga policyansvarig länge för Kristdemokraterna, och under den här perioden var han partisekreterare, eller hur?
Så var det, och vi vet ju inte alls vad som har hänt, men det här blir ju när det här då briserar och Johan Ingerö då hastigt tvingas bort, för så var det ju, han tvingades avgå, så blev ju det här en jättegrej såklart.
Ja, men vad vet vi egentligen om den här händelsen?
Ja, men det är jättesvårt. Här står ju verkligen ord mot ord. Skyttedal menar att Johan Ingerö försökte sig på någon slags sexuellt ofredande mot henne i en hotellsvit där hon sov tillsammans med 2 killkompisar.
Det var en KD-efterfest, valvaka.
Precis, ja. Precis. Och att hon anmälde honom 9 år senare förklarade hon med det här när han ringde och skällde ut henne om cannabisutspelet, med att det väckte hennes starka känslor till liv igen. Och att hon ville stå upp för sig själv i den här frågan. Och det hela slutade ju med, Johan Ingerö nekade till det här, men han fick ändå avgå och polisanmälan som Skyttedal gjorde lades ner för att det hade gått för lång tid sedan händelsen.
Just det, det är en brottskategori som preskriberas efter 5 år.
Så. Precis.
En speciell omständighet i det här är ju att när Ebba Busch då tillkännagav att han skulle sluta så hänvisade hon inte till det här, utan hon istället motiverade att Johan Ingerö då, som har varit en av hennes närmsta medarbetare under lång tid, varit supercentral i Kristdemokraterna och som precis några månader tidigare hade utsett till partisekreterare. Hon motiverar hans avgång med att han inte håller måttet som partisekreterare, att det behövs en annan med en annan typ av profil, att som mera ägnas åt organisatoriska än kommunikationen. Och det här väckte ju, det här fick ju inte människor
ihop. Det var bättre att bara vara rak med anledningarna.
Ja, men det kanske hon inte kunde vara. Och jag vet inte, jag kan inte säga vad hon och de i partiet trodde där och då. Men idag i min bild när man pratar med partiledningen är att de, utan att själv lägga någon värdering i vad som har skett, så tror de i stor utsträckning på Johan Ingerös version. Och det finns väldigt starka tvivel kring Sara Skyttedals version av detta, är min bild idag. Sägs att Peter Kullgren, landsbygdsministern, är en av de som har stöttat Skyttedal. Men i regel så är det en ganska utbredd uppfattning att, och finns starka tvivel kring det som har påstått som Ingerö i partiets ledning.
Ja, och Ingerö själv har ju sagt att han hade innan det här inte fått någon kritik för hur han skötte sitt jobb.
Allt det här blev ju startskottet, kan man väl säga. Hela den här Ingerö-affären blev startskottet för det här otroligt turbulenta året för partiet.
När man ändå trodde kanske lite grann att dramat hade lugnat ner sig, det kom en sommar, partiet skulle rösta om EU-listan. Det var ett provval där medlemmarna då får rösta för att spika sin favoritkandidat, så kom det ju ett ganska oväntat besked, får man säga, från Sara Skyttedal. Efter en viss väntan i september så skrev hon på Facebook att hon hoppar av listan. Hon kommer inte längre att kandidera, och det visade ju sig då att David Lega, som sitter i parlamentet med Skyttedal, hade vunnit det här provvalet ganska stort. Nomineringskommittén ville placera henne på en andra plats. Varför vägrar hon att stå som tvåa?
Ja, men enkelt uttryckt så kan man ju säga att för det första att i ett litet parti är det viktigt att stå först. För det är då man har störst chans att komma in i parlamentet, få ett arvode, en lön alltså, på runt 100 000 kronor i månaden. Det är ettan som i valrörelsen står i alla tv-debatter som syns på valaffischerna. Men officiellt förklarade ju Skyttedal det med att hon kände att hon inte hade det stöd som krävdes för att bära en valkampanj, eftersom det var Lega som vann medlemmarnas förtroende.
Ja, det här skedde i ett läge där det hade brutit ut en falangstrid mellan partiets högersida och vänstersida, där då Sara Skyttedal står till höger och backades upp av dem, och David Lega står till vänster. Det var jätteturbulent, och högerfalangen kände sig ganska trängd, för inför det här då, efter att Johan Ingerö hade avsatt, så hade man utsett en ny partisekreterare, Lisa Maria Norlin, som står tydligt till vänster. Och då såg man det ytterligare då när David Lega, den här vänsterkandidaten, skulle peta Sara Skyttedal, och sågs det som ytterligare ett steg vänster ut för partiet.
Medvind.
Ja, och då mobiliserade partiets högerfalang, som ändå är stark i partiet, och slöt upp bakom Skyttedal.
Just det, för att beskedet att hon hoppade av då kom 25 september. 2 veckor senare, 10 oktober, kom en ny uppdatering på Facebook från Sara Skyttedal, och då hade hon plötsligt ångrat sig, och nu skulle hon utmana om den här första platsen igen på en avgörande omröstning som sker i partifullmäktige. Och hon skrev då att hon hade blivit pepp och det hade varit väljare som hört av sig och partikamrater som hejat på henne. Vad hände sen?
Ja, men det där visade ju att hon har starka supportrar bakom sig, och att hon med hjälp av dem lyckades samla det stöd som krävdes. Hon vann ju partifullmäktiges förtroende, alltså det var fler valda ombud från KD-landet som röstade på henne. Och det gjorde de ju till stor del för att de ansåg att hon var en starkare röstmagnet än vad David Lega är.
Ja, och för att man verkligen inte ville ha honom. Alltså, även han, även fast hon är med sitt tomläge framstår som mer polariserad, så är internt även David Lega då, som ju skulle ta hennes plats, också polariserande. Så att det var också väldigt tydligt en mobilisering mot honom.
Men det som har framkommit idag nu då alltså är att Sara Skyttedal under de här 2 veckorna som gick så hade hon hunnit höra av sig till Sverigedemokraterna. Vad vet vi om de här kontakterna?
Alltså det vi vet med säkerhet, och det här bygger också på det Sara Skyttedal själv har sagt inför partiets verkställande utskott när hon mötte dem nu i onsdags, enligt mina källor då.
Du var inte på plats på det här förhöret med Skyttedal.
Nej, det var jag inte. Det var spännande. Men jag har fått höra vad som har sagts där. Och då är hon ju öppen med att hon initierade den här kontakten med Sverigedemokraterna. Det var hon som tog kontakt. Och vi vet att hon pratade med flera högt uppsatta centrala företrädare i partiet. Och även efterfrågade kontakt på partiledarnivå, alltså direkt med Jimmie Åkesson.
Och det ska ju ha varit Sverigedemokraterna och faktiskt Jimmie Åkesson själv som har larmat Kristdemokraterna om de här kontakterna. Han ska ha skickat ett sms direkt till Ebba Busch.
Sen står ju ord mot ord vad hon var ute efter. Enligt våra källor då i både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna så är det solklart att det var EU-listan, Sverigedemokraternas lista, som hon var ute efter. Att hon sökte en topplacering högst upp, eller högt upp i alla fall, på den listan. Medan det hon själv säger är ju att hon sonderade inför möjligheten att sälja konsulttjänster och så till Sverigedemokraterna.
Och det ska man ju komma ihåg att det här hände ju. De här kontakterna togs under den här tiden då hon inte kandiderade. Alltså när hon hade hoppat av. Mm. Så det handlar om hennes försörjning mycket.
Det talas ju mycket nu om silly season i politiken, partibytare och till höger och vänster. Men som jag förstår det så var Sara Skyttedal aldrig intressant för Sverigedemokraterna.
Nej, av olika anledningar så var han väl inte det. Man ska komma ihåg att Sverigedemokraternas nuvarande toppnamn, Charlie Weimers, han har ju själv en bakgrund, en ganska liknande bakgrund som Sara Skyttedal. Han har själv varit ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, och gick över 2019 var det va?
Ja, men här förklarar ju folk i Kristdemokraterna menar att det går inte att riktigt jämföra Weimers med Skyttedal, därför att idag har ju Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ett organiserat samarbete inom Tidöavtalet. Det hade man inte när Weimers gick över.
Nej, men det är ju en jätteskillnad, och då var det fortfarande alla som gick över från Moderater och Kristdemokrater och andra partier. Det betydde jättemycket, för då kämpade fortfarande Sverigedemokraterna med det här liksom att normalisera sig, uppfattas.
Men nu har de råd att tacka nej.
Ja, men de har det och ska ju inte varit intresserade.
Nej, det sägs ju också att när folk funderar kring varför berättade Jimmie Åkesson om det här för Ebba Busch, så förklarar ju våra källor det med att de har ett så starkt samarbete idag. Sverigedemokraterna värnar det samarbetet, och Åkesson har också någon slags tacksamhetsskuld till Busch efter att det var faktiskt hon som tog in Sverigedemokraterna i värmen.
Nej, men en speciell omständighet i det här kring hela den här historieskrivningen är ju att vi vet att Jimmie Åkesson skickade det här smset när han varnar Ebba Busch för de här kontakterna innan det här stora partifullmäktige mötet där man ska då avgöra vem som ska toppa listan, där då Sara Skyttedal vinner. Det är innan det som Jimmie Åkesson larmar. Så att partiledningen och Ebba Busch sitter ju på den här informationen och har ju då, enligt våra källor också, då konfronterat Sara Skyttedal om det här. Hon har svarat väldigt avdramatiserande i det läget, men de sitter ändå på de här uppgifterna. De drar igång en intern utredning kring det här. Och här... Här går ju lite, tycker jag, det är svårt att bilda sig en liksom tydlig uppfattning här varför det dröjer så länge innan man agerar. Det dröjer ju nästan 3 månader.
De väljer ändå att ha den här omröstningen och Sara Skyttedal väljs framför Lega under tiden.
Ja, och ovetande då från de här ledamöterna i partifullmäktige, de vet ju inte om det här då.
Så de kan inte ta ställning till hela bilden? Så att
nej, de blev aldrig informerade om de här uppgifterna som partiledningen satt på. Ja. Det har vi direkt från källor som fanns med där.
Men det är lite oklart, tycker jag, när då partiledningen inser hur allvarligt det här är. Där står lite ord mot ord. Vissa jag pratar med ger ändå bilden av att man redan där och då fanns det, i samband med partifullmäktigemötet så förstod man att det här, det Sara Skyttedal säger, går inte ihop. Mm. Men då, det som har hänt de här sista veckorna är ju att Sverigedemokraterna blivit ännu mycket mer tydlig med att det är solklart att det var EU-listan hon var ute efter. Det var inte bara några egna eller några liksom försiktiga sonderingar kring några framtida konsultuppdrag. Men där säger också många att det liksom, och det faller också på ingen orimlighet att Sara Skyttedal skulle ha sökt kontakt med Jimmie Åkesson för att något halvår senare eventuellt sälja något konsulttjänst. Man gör ju inte på det sättet, då tar man inte kontakt med partiledaren.
Nej, men man ska också komma ihåg att i EU-parlamentet fungerar det så att man har ett ekonomiskt stöd. Jag tror att det är nu ändå till januari 2025. De som lämnar parlamentet, de har ju en fyllnadsersättning som inte ens räknas av om de får ett nytt jobb.
Mm, ett halvår och bara ta det lugnt. Och
ja, för att de ska kunna uppdrag. Hinna skaffa ett annat uppdrag eller ett annat jobb.
De här uppgifterna om historieskrivning, att information hemlighölls och så vidare. Vad betyder allt det här för Ebba Busch?
Vi får väl se, men alltså hela det här året, alltså från att det började med hela den här skandalen och Johan Ingerös avgång och till den här falangstriden som bryter ut i partiet. Allt det här är ju väldigt bekymmersamt såklart för en sittande partiledare.
Samtidigt så är det ju också en dubbelbild som ges här. En del som vi pratar med framhåller att Ebba Busch trots allt har skött det här ganska bra med att hon i samma stund som hon kickade Skyttedal så såg hon till att det fanns en ersättare. Och det i sig gör att man slipper det här limbot där risken för maktkamp utbryter.
Ja, men det var ju centralt här och kanske kan förklara tidpunkten att man valde att det dröjde så länge innan man gick ut och verkligen satte ner foten kring Skyttedals framtid och petade henne att man verkligen behövde en efterträdare för att, och det säger källor då till mig att man var ju livrädd för att den här falangstriden skulle bryta ut igen. Därför var det också centralt att det var Ebba Busch som stod där bredvid Alice Teodorescu-Måwe då som presenterades som den nya toppkandidaten. För det gjorde att David Lega, om han då skulle utmana, för det var ju det man var rädd för, partiets högerfalang som ändå Ebba Busch också är en del av, att han skulle utmana igen. Men det blir väldigt svårt för honom i det läget, för då utmanar också Ebba Busch, för hon har så tydligt signalerat att hon tror på det här.
Mm, men jag har ju fått den frågan till mig några gånger nu, varför blev inte David Lega första namnet nu när Sara Skyttedal petades?
Nej, men de som gillar honom och som verkligen har stått bakom honom, de förklarar det här med att hans nej har varit väldigt tydligt. Sen han hoppade av så har det var allvarligt menat det avhoppet. Han har hunnit flytta sig i tankarna till att ha ett annat liv med mer tid för familjen, ett annat uppdrag som hägrar, och det är därför de här supporterna inte har drivit hans namn.
Nej, men också tror jag att det handlar om en krass bedömning från hans sida och hans stödtruppers sida att de inte skulle kunna vinna en sån strid.
Ja, men som du nämnde Thomas så stod ju Alice Teodorescu-Måwe på pressträff med Ebba Busch och SVT tvingade snabbt hitta tre ersättare till hennes debattprogram med Daniel Suhonen. Är Teodorescu en drömrekrytering?
Både och skulle jag säga. Hon är en dröm på det sättet att hon är välkänd i borgerliga kretsar. Hon har verkat som opinionsbildare i 15 år och vågat driva sånt som tidigare har sett som obekväma sanningar. Men samtidigt dåligt så tillvida att hon är ju fullständigt oprövad som politiker. Och som en person jag pratade med häromdagen sa att hennes största utmaning kan bli de träliga dagarna i parlamentet när tv-kamerorna från valrörelsen har slocknat och det gäller att gneta på. Du blir lätt ganska bortglömd i Bryssel.
Slukad av byråkratin.
Hoppas för hennes skull att hon inte faller då i Sara Skyttedals fälla och börjar skriva DN-debattartiklar om cannabis och annat. Men det som ändå gjort att det blivit en sån bred uppslutning bakom henne, för det har ändå blivit, det beror ju på att många då till vänster tycker att det är ett steg i rätt riktning att Sara Skyttedal inte längre toppar. Och det var nog nödvändigt att det inte var någon av de här. Det var varken David Lega eller Sara Skyttedal. Och det är det här en del menar, att det här borde Ebba Busch och partiledningen insett tidigare. Man skulle inte försatt sig i den här situationen.
Det hann bli för infekterat.
Men hon har ändå lanseringen av henne tycks ju än så länge ha fungerat väl. Sen om hon kommer lyckas eller inte, det är en helt annan sak.
Nej, och det avgörs ju faktiskt den 16 februari då ett extra partifullmäktige slutligen ska rösta, men ingenting pekar ju nuläget på att hon inte kommer att bli vald.
Ja, för i detta nu så väntar ju alla väldigt spänt på Sara Skyttedals utlovade ord om vad som har hänt egentligen. Den här förklaringen kanske släpps före den här podden, vi vet inte, men även Kristdemokraternas partiledning ska vara väldigt nervösa som jag har förstått det.
Ja, men så är det verkligen. Man väntar nervöst på detta och det är ju lite för också att man vet vad hon går för, Sara Skyttedal, och vilken typ av politiker hon är och att hon ofta väljer konflikt
hon
framför
försoning. Hon sitter på en annan hemlighet om Ebba Busch.
Nej, men det har man ju ingen aning om, men jag har hört att det pratas i de termerna. Har hon någonting? För det är ändå, det finns en oro för att hon ska rikta udden mot Ebba Busch. Jag tror att vi får väl se om hon verkligen gör det, men det är tydligt tydligt att det finns en viss ängslan inför vad hennes eget svar ska bli här.
Ja, partiledningen säger sitta på en plan för hur de ska agera om hon slår tillbaks och det på något sätt skulle riskera att skada Ebba Busch.
Då har de ytterligare skit att släppa på Skyttedal som en tillbakakaka.
Nej, men sen är det ju så att Ebba Busch personligen har ju anledning att verkligen hoppas att det här nu går vägen för Alice Teodorescu-Måwe, för att hon, det har varit jättejobbigt år, hon investerade detta, nu har hon kastat in då henne till slut, Alice Teodorescu-Måwe, som ny toppkandidat. Allt pekar verkligen på att det blir hon, men hur det går nu i det här EU-valet i juni blir ju oerhört viktigt, kanske ännu viktigare än tidigare, att de åtminstone försvarar ett mandat och behåller det, för annars säger ju folk i partiet när man pratar med dem så skulle det innebära en djup kris och Ebba Buschs djupaste kris hittills under sin partiledartid, där hon på allvar skulle kunna ifrågasättas.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
När vi ändå varit inne och nosat lite på temat narkotika och svenska politikers syn på de elaka partyknarkarna, så vore det lite kul att höra vad ni tycker om Aftonbladets stora kokainavslöjande. Det här blev ju en snackis i riksdagen i förra veckan.
Verkligen.
4 av 8 riksdagskanslier hade spår av kokain på sina toaletter. De flesta politiker tog i från tårna, lovade att gå till botten med det här, men inte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
Jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda, och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också.
Vad tänker ni om hennes krishantering här?
Ja, om jag ska vara elak så med ett enda ord, usel. Eller en krishantering som behöver krishanteras.
Ja, men herregud, alltså det är, alltså jag tycker man undrar lite, tycker jag, över Nooshi Dadgostar, alltså vad är det hon, alltså hur tänker hon här? Det är ändå så här, Vänsterpartiet som det är liksom näst största partiet till vänster, hon hade kunnat vara liksom finansministerkandidat på den sidan, men hon agerar ju här verkligen inte som det, utan mer i bästa fall som en ungdomspolitiker, inte ens det kanske.
Ja, men så ska man ju också komma ihåg varför det här är allvarligt. Det är ju för att politiker stiftar lagar, det gör inte mer.
Vad borde man svara i ett sånt här läge?
Ja, men om man pudlar, vilket hon sen gjorde, för hon fick ju mycket kritik för det här. Då sa hon att hon svarade så här för att hon var frustrerad över att aldrig få prata om välfärdens kris. Men det kändes ju ganska ihåligt det också.
Nej, men och det som gör bekymmersamt för Nooshi Dadgostar här är ju att det finns ju en intern kritik mot hennes ledarskap och ledarstil och det här lite sådär som kännetecknar den här ledningen, det här lite slängiga, härjiga, att man inte tar saker riktigt på fullt allvar. Det är så att hon verkligen förstärkte, tror jag, den bilden som är lite bekymmersam.
Vi får se om det kommer nya avslöjanden från Aftonbladet imorgon. Imorgon håller Ulf Kristersson ju sin stora 60-årsfest på Sagerska palatset. Vi håller utkik. Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa vecka. Tack Thomas.
Tack.
Tack Annette.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.